Men Thomas Wallengren heter jag, och som sagt, jag har varit här många gånger nu, känns det som. 6-7 eller något, jag vet inte. Alltid lika roligt att komma hit. Men jag tror att det är några som jag inte har sett förut som är här idag, och det är ju också jätteroligt. Jag bor i Karlskrona, jobbar i frikyrkan Jämjö, har gjort det sedan 2019. Har varit pastor sedan 2001, frälst 1997. Tidigare då var jag sångare och i ett punkband och levde ett helt annat liv, men fick möta Jesus 1997. Och det är lite kort om min historia. Förutom att jobba som pastor, det gör jag på halvtid, så jobbar jag på Fryshuset i Karlskrona med motorintresserade ungdomar. Och så skriver jag romaner, så jag har skrivit 7 romaner, de finns där nere om det är någon som vill titta på dem, så får ni göra det sen efteråt. Men nu ska vi dyka in i predikan, och det är alltid så spännande när man ska predika. För jag tillhör de som inte så gärna förbereder en gudstjänst för mycket, så att man ska bygga temagudstjänster. Att man som mötesledare och predikant pratar om vad budskapet är. Utan det får Gud sköta, tänker jag. Och mitt tema idag i den här predikan, det är korset. Och det var precis vad inledningsordet handlade om. Och det är nästan alltid så det är, att Gud ser till att det blir något slags tema. Spännande, eller hur? Ska vi göra så att om du kan, att du ställer dig upp, så ber vi. Står uppen för kungars kung. Ja, Jesus, vi tackar dig för korset. Vi tackar dig för frälsningen och livet som du gav. Och vi ber att du ska göra ditt ord levande för oss. Och hjälp oss att förstå vad det är du gjorde på korset. Vi ber att korset ska få bli större idag. Så kom, heligande, och gör verkligen ditt ord levande. Amen. Varsågod och sitt. När Jesus hänger på korset, så utbrister han: min Gud, varför har du övergivit mig? Vi ska läsa en text från andra Korinthierbrevet, och det är kapitel 5, vers 21. Och där står det så här då: han som inte visste av synd, honom gjorde Gud till synd i vårt ställe, för att vi i honom skulle bli rättfärdiga inför Gud. Den här texten är oerhört stark. Den säger att Gud gjorde Jesus till synd i vårt ställe. Jesus bär din och min synd på korset. Med sin död på korset så gör han det möjligt för dig och mig att få full förlåtelse. Han ger sitt liv för att vi ska få gå fria. Och det här är verkligen djupt, och det här är på riktigt, och det här är 100%. Och jag har mött många människor, och ibland är jag en av dem, för jag levde ett hårt liv innan jag blev kristen. Man kan nästan känna ibland, men kan du verkligen förlåta det här? Det här som jag har gjort, det här som jag har sagt, det här som jag har tänkt. Men ja, Jesus bar allt. Och det är bara vi själva som kan stå i vägen för det. Han har burit allt. Så skulle du vara en av dem som ibland liksom kommer tillbaka till saker som har hänt, som du har så svårt att förlåta dig själv för, så är min bön att du ska kunna göra det och släppa det. Så att du verkligen får bli fri. Också liksom här. I Jesaja så kan man läsa att Gud säger att det är våra synder som skiljer honom skiljer oss från honom. Och man brukar då säga att den här meningen som Jesus säger, min Gud, varför har du övergivit mig? Att han utbrister den när Gud lägger vår synd på honom. Och att det då blir det första tillfället någonsin som Jesus och Fadern inte har en relation. En helt ny upplevelse för Jesus. Plötsligt är han ensam, gjord till synd i vårt ställe. Men det är någonting väldigt spännande med de här orden. Min Gud, varför har du övergivit mig? Det är någonting mer. Det är nämligen så att med de orden så pekar Jesus på en psalm i Bibeln. Det kan ha varit så att den här psalmen, det finns ju många psalmer i Bibeln, långt över 100. Och de flesta är, vad jag förstår, skrivna av kung David. Jag har inte räknat om det finns några som han inte har skrivit, men han har skrivit många av dem. Och han har skrivit den här psalmen som vi ska läsa alldeles strax. Men det finns då en psalm som Jesus pekar på när han utbrister detta. Och när folk hör honom säga det här på korset så är det nog garanterat flera av dem som tänker, men det där har jag läst eller hört. Och så gick de hem sen, läste den här psalmen och plötsligt hade den psalmen som kanske legat lite i skymundan i 900 år, för det var så långt tidigare som David skrev den. Plötsligt fick den ett nytt ljus. Plötsligt fick de här lite konstiga meningarna en stor betydelse. Det är namn psalm 22 vi ska läsa. Och den skrevs då av kung David 900 år före korsfästelsen. Kanske till och med lite mer. Och den innehåller flera fascinerande profetior om Messias lidande på korset. Och en del av dem är, som ni kommer märka, väldigt uppenbara. Flera av er kan säkert den här psalmen väl. Men det finns en mening som jag faktiskt genom åren stannat upp vid när jag har läst den här psalmen. För den här psalmen grep mig väldigt mycket när jag läste den första gången som nyfrälst. Man bara såg, men hallå, det här är ju Jesus ord och tankar när han hänger på korset. Det är det som kung David på något märkligt sätt beskriver, hur Jesus upplever korset. Och flera av de här profetierna är ju väldigt tydliga då. Men det är en mening som jag inte riktigt har fått grepp om. Och jag alltid funderar kring den. Men under sommaren här så fick jag reda på lite mer om den här versen. Och om det hebreiska ordet som beskrivs här. Och det gav ännu större mening till den här psalmen. Jag blev oerhört fascinerad. Så jag tänker att vi läser i alla fall halva psalm 22. Det kan hända att jag blir lite berörd, jag vet inte. Men jag blir ofta berörd när jag läser om korset och vad Jesus gjorde för oss. För körledaren till morgonrådnadens hind, en psalm av David. Min Gud, varför har du övergivit mig? Jag ropar och klagar, men min frälsning är fjärran. Min Gud, jag ropar om dagen, men du svarar inte, och om natten, men får ingen ro. Ändå är du den helige, den som tronar på Israels lovsånger. På dig förtröstade våra förfäder. De förtröstade, och du befriade dem. Till dig ropar de och fick hjälp. De förtröstade på dig och behövde inte skämmas. Men jag är en mask och inte en människa. Hånad av människor och föraktad av folket. Alla som ser mig hånar mig. De grimaserar och skakar på huvudet. Anförtro dig åt Herren. Han får befria och rädda honom. Han älskar ju honom. Det var du som drog mig ur moderlivet. Du gjorde mig trygg vid min mors bröst. På dig är jag kastad ända från moderskötet. Från moderlivet är du min Gud. Var inte långt ifrån mig. För nöden är nära och ingen hjälpare finns. Tjurar i mängd omger mig. Basans oxar omringar mig. Som rovlyssna rytande lejon spärrar hon upp sitt gap mot dig. Jag rinner bort som vatten. Alla mina leder har skilts åt. Mitt hjärta är som vax. Det smälter i mitt inre. Min kraft är uttorkad som en krukskärva. Min tunga fastnar i gommen. De lägger mig i dödens stoft. Hundar omger mig. Det ondas hop omringar mig. De har genomborrat mina händer och fötter. Jag kan räkna alla mina ben. De ser mig, de stirrar. De delar mina kläder mellan sig och kastar lott om min klädnad. Hur kom den här salmen till egentligen? Vad hände när kung David skrev den? Kanske började han skriva ur sitt eget liv, ur sitt eget perspektiv. Men plötsligt så kom Guds ande med en profetisk smörjelse och så bara kommer en stor mängd av knivskarpa profetior om korset. Och när han sen summerar det här så tror jag inte han förstår hälften av det. Mina händer, mina fötter har det genomborrat. De kastar lott om en klädnad. Och nu vet de hånade ju Jesus och sa, men låt Gud befria honom. Han har ju honom kär, precis som den här salmen säger. Det här är bara halva salmen. Den andra halvan av salm 22, den handlar om Messias seger och världens räddning. Så läs gärna hela salmen när ni kommer hem. Men så finns det då den här versen som jag har funderat kring genom åren några gånger. Och det är vers 7. Men jag är en mask och inte en människa. Hånad av människor och föraktad av folket. Och det är först och främst kanske den första delen där som jag funderar kring. Jag är en mask. Varför beskriver Jesus sig så? Eller, ja, det är inte Jesus som säger detta, det är ju David som skriver detta om Messias, men det är som att det är hans tankar. Jag är en mask. Jag tyckte att det är lite så här. Jag får inte riktigt ihop det. Men min slutsats har väl varit att en mask är väl. Alltså, maskar har ju ett viktigt syfte i vårt ekosystem. Det vet ju alla. Men en mask, mer eller mindre, gör väl ingen större skillnad kanske. Så känner man sig som en mask, då kanske man känner sig hyfsat obetydlig. Och kanske kände sig Jesus så på korset. Som en mask naglad vid ett fiskespö. Han hade snart gjort sitt. Men när man läser hela versen så kanske det snarare är människorna som ser på honom på det sättet. För det står ju så. Jag är en mask och inte människa, hånad av människor och föraktad av folket. Ungefär så jag har tänkt, och det kanske inte behöver vara en fel. Men det finns ett djup här som jag tidigare helt har missat, och jag gissar att en del av er har gjort det också. Och det är inte konstigt, för det står väldigt lite om det här i våra bibel, alltså när man förklarar bibeltexterna. Ordet som används för mask är inte det vanliga ordet för mask. Jag vet inte vilket det vanliga ordet på hebreiska är för mask, jag har glömt bort det. Men det finns ett ord för liksom vanliga dagmaskar och så här. Men det här är inte ett sånt ord. Så det är lite märkligt nästan att man översatte så här, tycker jag. Det här är det hebreiska ordet tolath, som ordagrant betyder karmosinmask. Alltså det är egentligen en lus. Jag vet inte riktigt hur stor den är, men den kan inte vara jätteliten. Men lusens larver ser ut som maskar, illröda maskar. Karmosin är ju en väldigt skarp röd färg, blodfärgad. Så Jesus säger alltså då att, om vi nu tänker att det är Jesus som säger detta på korset, att han är en karmosinmask. I Bibeln används ofta det här ordet för att beskriva den djupröda färg som utvanns från de här insekterna. för att färga kläder röda. Bland annat de kläder man hade i templet färgade man med färg från den här masken då, eller insekten. Det svenska namnet på insekten är kermeslus. Men de finns ju inte här i Sverige. De här lusarna, de finns i Mellanöstern kring Israel, i den regionen. Det är där de finns och där är de vanliga och alla som bor där känner till detta. Så när de läste den här psalmen så förstod de precis vad det var han pratade om. Men när vi läser det så läser vi bara mask. Men de ser någonting helt annat framför sig. Men okej, så när David i sin psalm profeterar om Messias lidande, varför beskrivs han som en kermeslus? Och då är det lite spännande med den här lusen. Den är ju då illröd. Och honan lägger ägg en gång i sitt liv. Och när hennes tid är kommen så klättrar hon upp på en trädstam. En ek, ett staket, men ofta är det ekar. Och så fäster hon sig vid trädstammen. Liksom naglar sig fast vid trädstammen. Och så skapas det ett hölje. När hon blir liksom större så skapas ett hölje, ett hårt hölje kring henne. Och det ser ut som ett rönnbär fast mycket rödare som sitter på trädstammarna. Så här. Och så lägger hon sina ägg där, fastnaglade vid trädet för att aldrig mer komma därifrån levande. Och när äggen kläcks så livnär sig larverna på modern under 3 dagar. Om det 3 dagar har gått så dör modern och någonting speciellt händer. Den här höljet spricker och blod tycks rinna längs stammen. Jag har sett bilder på det här och skulle egentligen ha fått med mig det, men det är ett ganska stort område. Så det är mycket, ser ut exakt som blod. Och också hennes barn då, om vi får kalla dem så, översköljs av den här röda blodliknande vätskan. Och de förblir röda resten av sitt liv. Så den här modern, hon klättrar alltså upp på trädet i ett syfte. Och det är att ge sitt liv för att hennes barn ska få leva. Hon fäster sig vid trädstammen. Och Jesus kom för att dö på korset så vi kan få leva, bli tvättade rena i hans blod. Så när Jesus säger då, jag är en mask, eller jag är en karmosinmask och inte en människa, så är det ju en väldigt tydlig bild av hur Messias skulle lida och dö. De som hade stått och bevittnat korsfästelsen, de som sen fick höra talas om den och gick hem och läste den här salmen och bara, men hjälp. För alla där i Mellanöstern vet liksom hur den här lusen fungerar, den var så välkänd. Det är precis vad som hänt, precis som honan där gav sitt liv för sina barn så har han gett sitt liv för oss. Och den här röda vätskan som hon utsöndrar med hans blod rann på korsets stam. Och det här har alltså Gud bakat in i skriften 900 år innan. Tillsammans med de här andra profetierna om att de ska dra lott om min klädnad och detta. Allt det där blir levande på en och samma dag. Det finns fler kopplingar till kermeslusen i Bibeln. I Jesaja kapitel 1, vers 18 så står det så här. Kom, låt oss gå till rätta med varandra, säger Herren. Om än era synder är blodfärgade eller blodröda ska de bli snövita. Om än de är röda som scharlakan ska de bli vita som ull. I den här meningen används samma ord som för den här masken, tolath. Och det är när det står, om än era synder är blodröda ska de bli snövita. Om än de är röda som kermislusen ska de bli vita som ull. Den här lusen har verkligen fått en ganska stor plats i Bibeln. Hur vet ni vad som händer med den här lusen efter larverna är födda? Det går några dagar. Sen blir det som är blodrött på stammen, det som är kvar av lusen, blir vitt som snö. Det ser ut som en liten bomull. Som en bit bomull. Och efter några dagar så börjar det här flagna och falla ner till marken som snö. Ja, jag tycker det är otroligt fascinerande. Så återigen, när människorna där nere läser det här så ser de någonting annat framför sig än vad vi har gjort tidigare. Än vad jag har gjort tidigare i alla fall. Ni kanske känner till det här. Jag vet inte hur du reagerar på detta, men det berörde mig djupt. På något sätt så levandegjordes korset ännu mer när jag fick kunskap om den här blodfärgade lusen som frivilligt klättrar upp på trädet för att ge sitt liv för att hennes barn ska få leva. Bibeln är verkligen fascinerande. Och som jag har sagt, tänk att Gud har bakat in den här symboliken i naturen och då även i sitt ord. Det här är ju inte liksom bortglömda detaljer egentligen eller någonting som har gömts i skriften. För som jag har sagt, människor som bor i Israel och i områden där runt omkring, de har ju sett det här. När de har läst Bibeln och när de har läst Gamla Testamentet så har de ju sett det här och de har ju förstått. Men för oss som inte har det här i naturen så blev det bara mask. Men det var lite mer än en mask. En mask som talar väldigt tydligt språk och profeterar om hur Messias ska dö. Så ett tips till oss när vi läser Bibeln, det är ju att faktiskt inte bara läsa Bibeln. Utan också läsa mina böcker. Nej. Utan ni ska läsa om kulturen som människorna levde i, som skrev. Hur var staden Korint? Hur var det i Efesus? När man läser Paulus brev så hjälper det till exempel att förstå sammanhanget. När man förstår vad det var för situation de levde i. Hur de tänkte och så vidare. Och att lära sig om naturen där nere gör ju att såna här saker kan bli levande på ett helt annat sätt. Det stod i psalm 22 att Messias säger, Basans oxar omringar mig. Och då kan man fundera på, vad är det för oxar? Varför är de så hemska? Jag vet inte om de var så särskilt hemska, men det var oxar som föddes upp på Golanhöjderna i Israel. Och marken där är väldigt bördig. Så det var någon stor, extra storväxta oxar. Och det finns ju sådana här liksom detaljer överallt i Bibeln. Som man lätt missar om man inte sätter sig in i sammanhanget, kulturen, naturen. Så det är liksom ett litet tips att också ha någon sån här bibellexikon bredvid sig när man läser Bibeln. Och en bok som jag tycker är väldigt bra, det är ju Levande Bibeln. Handbok till livet. Handbok till Bibeln, menar jag. Där man har liksom en sida med bibeltexterna och nedre sidan förklarar väldigt ingående både kultur och de olika verserna. Det ger ett annat djup. Hur som helst, det som Jesus gjorde för oss är fantastiskt. Och hans blod förändrar människors liv än idag. När jag jobbade i Enköping så var jag på ledningsmöte. Jag vet inte, det var väldigt dåligt planerat där. Jag påpekade det flera gånger, men de ville inte ändra det. Men vi hade ledningsmöte samtidigt som det var bön i kyrkan. Så innebar att vi som ledning aldrig kunde gå på bönen. Men, så kan det vara. Så jag var inte med på bönen den här gången. Men kyrkan där i Enköping, den låg mitt i centrum. Så de som gick på bönen, de låste dörren. Vilket jag också påpekat. Jag tycker inte ni ska låsa dörren när klockan är 7. Det kan ju komma någon liksom efteråt. Men det gjorde de i alla fall. Det var mycket, allt möjligt folk som rörde sig där i centrum. Men en bön då kommer en man. Så hör de plötsligt hur de bara bankar och slår på den låsta dörren. Och så öppnar de och så är det en man som heter Marco som står där, så att jag vill bli frälst, kan jag få komma in? Och det fick han ju, som tur var. Så då fick vi be med honom till frälsning. Det här var 2008 kanske. Marco, han är frälst idag. Han hade problem med alkohol, drack för mycket. Och upplevde en dag att han skulle gå till kyrkan. Så var kyrkan låst, men han fick komma in. Jag drar det ganska gammalt vittnesbörd så här, för att jag tycker det är ibland, det är ju fantastiskt att dra saker som hände igår. Jag fick ett samtal igår från en person som jag känner lite grann. Jag sitter ibland och skriver mina böcker på ett café i stan och har under årens lopp blivit vän med en av dem som jobbar där. Och igår ringde han och för första gången och ville prata om saker som hände i hans liv. Så det är fascinerande. Det är Gud använder saker. Det går långsamt ibland. Men en annan vittnesbörd från Enköping där Gud verkligen förändrar en människas liv. Det var en kvinna som hon var väl i 50-årsåldern då. Hade varit missbrukare, prostituerad. Hade 3 barn där ingen av dem ville veta av henne längre, för hon hade liksom förstört. Familjen förstört deras liv, tyckte de. Och det hade hon väl gjort. Men sen fick hon möta Jesus och bli frälst. Och vid ett tillfälle så fick jag ha ett samtal med henne och be med henne. För hon hade börjat få ordning på sitt liv. Men hennes barn ville fortfarande inte ha med henne att göra. Så fick vi be för det. Och successivt fick hon kontakt ändå med en av barnen. Och så 2 och så 3. Och till slut så har den här sargade familjen ändå kunnat bli på något sätt mer hel. Hur hel man nu kan bli. Tack vare Jesus död på korset. Tänk att Gud upprättar människor. Jag skulle kunna dela mitt vittnesbörd som inte gör det. Han upprättade mig. Jag vill inte leva längre faktiskt. Så illa hade det gått. När Jesus kommer och fyller mig med liv. Ja. Jag tänkte att vi ska be och tacka Gud. Tacka Jesus. Jag har ingen djupare tanke än så. Men skulle det vara så att någon är här och du inte har tagit emot Jesus som din Herre och Frälsare. Men du nu känner att han finns, han är på riktigt. Så står det så här i Romarbrevet 10:9. Om du med ditt hjärta tror, alltså om du har kommit fram till att Jesus är på riktigt. Och om du med din mun bekänner, så har du rätten att bli Guds barn. På grund av korset, på grund av att Jesus gjorde det så svårt för sig. För att han bar vår synd på sig, han dog för våra synder. Så har det blivit så lätt för oss att ta emot honom. Vi behöver bara tro och bekänna det. Så skulle du finnas här som inte har bett frälsningsbönen, alltså en bön där du säger, ja Jesus, det du gjorde på korset, jag förstår att du gjorde det för mig och jag vill tillhöra dig. Så vill jag bara uppmuntra dig att göra det. Du kan komma till mig här under de sista sångerna eller efteråt. Eller gå till någon som du är trygg och bekant med här i församlingen. Och säga att jag vill be den här bönen. För det är ett viktigt steg. Men annars så vill jag bara att vi ber en bön tillsammans. Och få tacka Jesus för vad han har gjort för oss. För jag kan tänka så ibland att, ni vet, vi har alla möjliga slags dagar i livet. Ibland är de fantastiska. Och ibland är de rätt tunga. Ibland händer det grejer som man inte förstår. Men när man sätter sig ner och tänker på vad Jesus har gjort. Vad jag skulle varit om det inte hade varit för honom. Så är det ganska mycket man kan vara tacksam för. I mitt fall så hade jag inte haft min fru. Jag hade inte haft mina barn. Jag hade kanske inte levt. Det är sanningen. Så jag kan ta några tunga dagar. Och dessutom, när livet, vandringen här, mödan här som man alltid sjunger de gamla psalmerna. Livet var kanske tuffare förr. Så finns det någonting annat förberett, eller hur? Och det är också värt att tacka för. Det är väldigt mycket bra saker som ligger framför för oss alla som tagit emot Jesus. Det kanske slutar med lite smärta och tyngd här på jorden. Men vi kliver in i någonting annat. Så vill du vara med i en bön med mig. Be din bön. Tacka Gud för det han har gjort i ditt liv. Och tacka för vad han kommer göra. Han vill gå med dig varje dag. Han vill vandra med dig. Han vill leda dig. Ibland så är vi så snabba att rusa liksom vår egen väg. Och sen efteråt när det går dåligt så börjar vi be om hjälp att reda ut det där. Men det är bättre att bjuda in honom i alla våra beslut innan vi fattar dem. Fråga Gud, hur ska jag göra nu? Ska jag ta det här jobbet? Och så vidare och så vidare. Vidare. Okej. Vi ber. Ja, kära Jesus Kristus, vi tackar dig återigen för korset. Vi tackar dig för frälsningen. Vi tackar dig för livet som du gav. Och vi tackar dig för den här fantastiska psalm 22 som du inspirerade David att skriva en dag för väldigt länge sedan, 3000 år sedan. Och tänk att den texten som han satt där någonstans i Israel och skrev kan beröra människor än idag. Jag tackar dig för de här fantastiska liknelserna, om man säger så, som du har planterat i skriften och i naturen. Och jag ber för mig och jag ber för mina vänner här att hjälp oss att förstå korset. Hjälp oss att känna den här djupa tacksamheten för vad du har gjort. Vi kan nog inte greppa det till fullo. Vi kan inte förstå hur oändligt stor din kärlek är och hur otroligt stor den här uppoffringen är som du faktiskt gör. Den här långa planen av att bli en människa, låta sig födas och liksom vara barn och tonåring. Hela den här processen är så stort. Och så bär du vår synd. Du blir gjord till synd i vårt ställe. För att vi som individer, men som också människosläkter, ska kunna få leva i en obefläckad relation till dig. Och att våra synder kan bli vita som snö. Tvättade rena i ditt blod. Så bara kom, helige Ande, med din närvaro nu. Kom och gör ditt ord och korset och levande här. Hjälp oss att ta tillvara på varje dag. Vi kommer inte lyckas antagligen, men hjälp oss att vilja det. Att vilja leva mer intensivt för dig. Och sprida ditt evangelium till människorna runt omkring på olika sätt. Jag ber för min vän Fredrik som ringde igår, som jag har byggt relation med under många år och som plötsligt, när det blir riktigt tufft, av någon anledning ringer mig. Jag signar honom och leder de kommande samtalen. Och du ser att vi alla som är här har olika liknande kontakter, människor vi känner. Jag signar de relationerna, Jesus. Amen.